Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ny Babys podcastdag idag med mig, Carina Barmorska, och med partner in crime, förlossningsöverläkare
Jenny Stolt.
När vi ska prata havandeskapsförgiftning, alltså det vi kallar preeklampsi. Mm. Denna sjukdom som fortfarande är lite av ett mysterium. Och en sjukdom som absolut är att ta på yttersta allvar. Och när vi tittar på procent, hur många som drabbas, Jenny, så ser jag 3-7% av alla gravida.
Mm. Och i Sverige är det då ungefär 3,500 kvinnor per år som drabbas av preeklampsi. Och jämför man det ut i världen så är det ungefär 8,5 miljoner kvinnor i världen som drabbas.
Det är många.
Det är jättemånga.
Och då vet vi att vissa länder...
Ja,
påverkas mer, eller?
Det stämmer. Det finns ju olika riskfaktorer för det, där afrikansk etnicitet bland annat är en måttlig riskfaktor. Så att det där är ju jättesvårt. Och det måste man ju tänka på när afrikanska kvinnor föder barn i Sverige. De har en ökad risk.
Och varför är det så? Vet vi det?
Nej, det vet vi faktiskt inte riktigt.
För det är mycket vi inte vet om den här sjukdomen. Men du... När vi ändå är inne på procent och siffror. Mm. Vi har några, vi är lite intresserade av siffror ibland. Mm. Så vi har ju några fler att tillägga.
Ja, man kan då säga, precis som du sa, att ungefär 3% av alla förlossningar i Sverige då som har en preeklampsibild i sig. Och då kan man också titta på hur många, om man tittar på hur många barn som drabbas. Och då finns det då att ungefär 13% av alla för tidigt födda har en mamma som har haft preeklampsi. Och en faktor eller ett symptom blir ju också att barnen är tillväxthämmade, alltså de växer inte som de ska i magen. Det liksom blir konsekvensen av en havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Och då tittar man då ungefär 33% av alla tillväxthämmade barn som föds för tidigt har då en mamma med en havandeskapsförgiftning. Mm. Och så har vi väldigt mörka siffror ute i världen. Man får ju tänka på att Sverige har väldigt bra vård när det gäller, kring det här. Men ute i världen så har vi inte lika bra förlossningsvård. Och då vet vi att ungefär 40 000 kvinnor per år faktiskt dör av preeklampsi. Det vill säga 5 kvinnor per timme.
Oj, så det är jättemånga.
Ja, det är en enorm... sjukdom att ta på allvar. Och det görs det nu också lite mera. Jag ska inte säga att det har alltid gjort, för man har alltid vetat om att preeklampsi finns. En liten historisk anekdot i det är ju att hela vår mödravård, som är uppbyggd egentligen med England som förebild, den är uppbyggd kring att hitta mammorna med preeklampsi, så att vi ska hjälpa till att förlösa dem, så vi räddar livet på mammorna.
Mm.
Så där är liksom grunden i hela vår mödrahälsovård i Sverige. Sen har det byggts på med massor med andra saker i Sverige. Vi har mycket, mycket fler saker i Sverige än att bara titta på havandeskapsförgiftning, preeklampsi då.
Men, så det är ett viktigt avsnitt där det kommer att bli ganska mycket fakta.
Ja.
Och där vi kommer att återkoppla med frågor som ni kan ställa till oss vid senare tillfälle också. Men det finns ju någonting som också kallas, det här är preeklampsi.
Mm.
Vi har då någonting som vi också benämner som eklampsi och HELP. två andra diagnoser? Eller de går lite stick i stäv, men att hänger
de
ihop?
Ja, det är klart att de hänger ihop på ett eller annat sätt. Och man kan säga då preeklampsi, eklampsi och HELP. Och sen har vi hypertoni som är förhöjt blodtryck. Alla de här går liksom i varandra och är inte helt självklara att i början när kvinnan debuterar med symptom veta exakt vad det hamnar i sen. Men eklamsi, det betyder ju faktiskt blixt från klar himmel på grekiska. Och det kan vara väldigt snabb utvecklande sjukdom och man kan bli väldigt, väldigt sjuk.
Och där skiljer det sig att vi kan få krampanfall och så vidare.
Precis, eklamsi kan ju leda till ett krampanfall.
Ja. Mm. Och det tänkte jag att vi kanske ska plocka ut och prata mer om i ett alldeles eget avsnitt. Och HELP också då.
Mm.
Men tillbaks då till dagens preeklampsi, havandeskapsförgiftning.
Mm.
Det är ju ett hemskt ord lite grann tycker jag, havandeskapsförgiftning.
Ja, det är ett gammaldags ord. Jag har inget bättre svenskt ord för det.
Så jag tror inte vi har det.
Nej, så jag brukar säga båda så folk vet vad jag pratar om.
Mm. Mm. Men om vi då tar preeklampsi som är dagens ämne, vad beror det på, Jenny?
Ja, det är väldigt komplext och man vet faktiskt inte exakt varför man får preeklampsi. Men man vet ungefär vad som händer i kroppen när man får det. Om man tittar på en normal graviditet, om man ska definiera det så, så vet vi vad som händer. Och nu kommer det lite siffror och lite fakta här igen. Utan det är så, är man normalt gravid så är det så att hjärtminutvolymen ökar med 50%. Och hjärtminutvolym, det är alltså hur mycket blod hjärtat pumpar ut för varje minut då. Så normal graviditet, då ökar den, kompenserar hjärtat i normal graviditet och ökar den med 50%. Och så tittar man vidare, blodvolymen för varje hjärtslag ökar ungefär med 30% normal graviditet då. Och hjärtfrekvensen, alltså hur snabbt hjärtat slår, det ökar med ungefär 15-20 slag per minut i normal graviditet. Och själva blodvolymen ökar med cirka 40-50%. Och då kan man fundera sig, vad händer då i kroppens hjärt- och kärlsystem vid preeklampsi?
Ja, exakt. För det här var normala graviditeter.
Det var normala graviteter, ja.
Och vad händer då vid preeklampsi? Vad är skillnaden?
Ja, man sätter preeklampsi, det är att det är då en minskad eller utebliven ökning av den här blodvolymen då, som normalt ökar 40-50% i normal graviditet. Och hjärtat kompenserar inte heller med en ökad, liksom lägger in en högre växel med ökad hjärtfrekvens. Den ökar inte heller vid havandeskapsförgiftning då, eller preeklampsi. Och istället så stiger blodtrycket. Man får högre blodtryck.
Ja, det blir ju slutsatsen av de här två.
Ja. Mm. Och sen har man också sett att man är lite smalare och stela kärl när man har havandeskapsförgiftning och preeklampsi. Och i allvarliga fall så kan man utveckla en form av hjärtsvikt faktiskt.
Men det är ganska ovanligt.
Det är jätteovanligt, men den ska inte förväxlas med hjärtsvikt som man utvecklar när man är gammal och hjärtsjuk. För den här är inte lika allvarlig. Så att det, ja, men det är absolut en sjukdom att ta på allvar.
Mm. Men du, definitioner då på preeklampsi?
Vi har ju... Nu börjar man mer och mer definiera i att man antingen så har man preeklampsi eller inte. Eller så har man den svåra formen som man måste åtgärda eller göra intervenera, som vi säger att vi måste göra någonting åt det. Och sen så sen om man ska försöka gradera det på något vis så kommer nästa steg då den här eklampsi med kramper och så. Och sen HELP då som en jätteallvarlig sjukdom. Och det är inte alltid att det kanske inte är så att det är samma sjukdom heller. Men det är samma andans barn kan man ju säga. Men du Carina, jag tänkte också, för det finns lite olika teorier också. Det finns två olika läger i världen om vad preeklampsi beror på.
Mm. Ja, precis Jenny. Det finns lite olika definitioner i världen.
Mm.
Det jag tidigare har fått lärt mig det är att om moderkakan inte fäster och växer ordentligt så kan partiklar eller celler från moderkakan och fostret läcka ut i blodet. Och på så sätt så kan immunförsvar överreagera. Och med det du sa, blodkärlen skadas och reagera som de gör.
Mm.
Stämmer det idag eller?
Ja, det gör det ju också, men det finns flera teorier än så också, att det finns två olika läger kan man säga. Och sanningen är väl någonstans där mittemellan. Den är inte svartvit utan det är gråskalor i det här. En teori är precis det du säger. En annan teori är att det handlar om en hjärt- och kärlsjukdom hos mamman. Eftersom man är relativt ung när man är gravid så har den liksom inte märkts av än. Men jag tror att det är en kombination av flera olika saker och man vet inte riktigt exakt. Men det som är positivt tycker jag, det är att det pågår otroligt mycket forskning i världen nu om det. Äntligen, kvinnosjukdomarna tas på allvar.
Ja, men det är bra.
Mm.
Hur ser symptomen ut, Jenny?
Ja, det brukar ju börja med att man får ett högt blodtryck under graviditeten och att de utvecklar det. Men eftersom vi är mycket medvetna om vad som händer i kroppen så i början när man skriver in sig på mödravården så kollar man då ett blodtryck och man får lämna ett urinprov för att se om man läcker proteiner i urinen för att se att man är frisk från början då och se om man utvecklar det här. Så högt blodtryck och det blir ju någon typ av organpåverkan faktiskt. Man får påverkan på sitt blodvärde som kan sjunka och blodplättarna som kan minska i också sjunka, minska i antal.
De så kallade trombocyter?
Ja, trombocyterna. Och det är liksom med den, och sen levervärdena kan ökas och njurfunktionen kan påverkas och så. Och allt det där ser ju vi i provsvar. Men om man som patient börjar känna symptom, då brukar det vara att man får huvudvärk av det höga blodtrycket eller att man blir svullen då och den här svullnaden också ger huvudvärk.
Och svullnaden kan sitta i ansikte, händer,
ja,
och fötter,
ja,
upp, hela kroppen.
Ja, upp egentligen, till hjärnan kanske, också.
Ja.
Det är ju det som kan också ge en huvudvärk.
Ja.
Och att man blir lite påverkad. Man blir liksom lite dimmig.
Mm.
Ja.
Och den svullnaden kan komma väldigt hastigt på.
Ja. Och då kan man ju bli jätterädd och tänka så, men jag är ju jättesvullen. Men det är, tyvärr så är det också så att det är del i normala graviditeten att samla på sig vätska. Och göra sig av med vätska. Så det är liksom inte enbart att man är svullen som är problemet, utan man kan bli svullen i normal graviditet och man blir svullen när man har preeklampsi. Men det är huvudvärk, det är svullnad. Det man kan få ögonblixtrar eller ögonflimmer som man ser blixtrar framför ögonen. Man kan få ont i mellangärdet över leverkanten och den här allmänna sjukdomskänslan faktiskt.
Ljuskänslighet är ju någonting som jag ofta ser hos våra patienter också.
Precis.
Att man klarar inte av ljuset längre och dimsynen som du sa.
Mm.
Helt synbortfall emellanåt dubbelseende.
Mm, precis. Och det här
väldigt
är ju
obehagligt.
Ja, och det här är symptom som mödravården, barnmorskan på mödravården frågar mycket om nästan vid varje besök. Och det här är ju orsaken till att vi har tätare besök i liksom från mitten av graviditeten och framåt, för det debuterar ju inte i tidig graviditet utan man måste vara liksom en bit in i graviditeten för att man ska märka symptomen.
För det var min fråga till dig nämligen också, att hur tidigt kan vi upptäcka det? Och är det så att det är i vissa veckor som man mer drabbas?
Ja, det var många frågor igen.
Ja.
Hur tidigt man kan upptäcka det, om vi ska tänka på allvarhetsgrad i havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Så de som debuterar tidigt i graviditeten eller har väldigt snabbt förlopp, de är mer allvarliga än de som debuterar sent och symptomen puttrar på lite om jag uttrycker mig korrekt.
Ja, men det kan
väl
vara att kroppen har varit utsatt för det här under en längre tid?
Ja, det kan det vara. Och vad som pågår både i världen och i Sverige just nu, det är mycket forskning om någonting som heter biomarkörer, att man ska ta ett blodprov för att se om man har ökad risk för att få preeklampsi. Det är ju inte hela sanningen heller.
När tar man det provet?
Ja, det pågår en studie just nu i samband med i Sverige då, i Stockholm, i samband med det tidiga ultraljudet där runt vecka 12, om man ingår i studien. Men det kan också göra ett eget program. Vi kan bjuda in dem och prata om den.
Ja, det tycker jag verkligen. Jätteintressant.
Ja, men det har man också sett att det är liksom att bara titta på biomarkören inte hela sanningen, utan man måste ju som vanligt titta på patienten och fråga hur patienten mår. Det är ju det som är viktigt också för att upptäcka. Så. Och sen är det lite olika. Vet man om att man har haft preeklampsi en tidigare graviditet, då har man ju helt annan övervakning nästa graviditet.
Och finns det en ökad risk för nästa graviditet?
Absolut. Det finns en risk då att man upprepar sig själv.
Har du en siffra? Procent?
Inte i huvudet faktiskt just nu.
Men att det, det i alla fall är en ökad risk.
Ja.
Men du tillbaka till det här med tid då.
Men jag kan säga så att det ingår i kategorin hög risk om man tidigare blivit drabbad. Ja. Om man tittar på måttlig risk och hög risk. Så.
Mm. Ja. Hur tidigt kan man märka av sin preeklampsi i graviditetsvecka?
Jag har inte träffat någon som har debuterat innan graviditetsvecka 20.
Och du har ju jobbat med mödrahälsovård också.
Mm. Men den senaste jag har varit med om som har debuterat, det är faktiskt 5 dagar efter att hon har varit förlöst. Men det är afrikanskt ursprung. Så de har ju otroligt mycket högre risk.
Mm, både innan och efter.
Ja.
Så det är ju...
Men det här är ju båda de här tillhör ju de extremfallen, ska jag säga. Så att det är ju verkligen inte vanligt.
Men att vi vet att det faktiskt kan vara så att det upptäcks efteråt.
Mm.
Eller upptäcks. Man kanske inte får det förrän efteråt.
Mm. Så kan det vara.
Mm.
Eller att vi inte upptäckte för att vi har inte sett det. Det har inte flaggat riktigt heller.
Och då kan, man ju också säga att man kan gå med det utan att själv upptäcka det.
Nej, alltså man får ju symptom.
Ja.
Ja.
Man får det.
Det är inte så att man inte upptäcker det. Så är det inte. Utan man har ju sina kontroller på mödravården och man märker av
som
det.
Som ofta. Så jag har faktiskt haft en kvinna som inte märkte någonting förrän man började kom in för en annan undersökning som kom in och det visade sig att man då har protein
i
urinen. Och att hon hade högt blodtryck och hade inte känt några av de här symptomen som vi har pratat om.
Nej, det behöver man inte.
Så att det finns men extremt ovanligt.
Mm.
Men du, för att sammanfatta symptomen lite grann, så kan de komma både väldigt hastigt på eller det kan komma smygande.
Mm.
Och att det kan vara ett eller flera symptom. Och huvudvärk, klåda, synbesvär av olika slag har vi pratat om. Ont i magen, mellangärdet framförallt och revbensbågen där. Illamående, kräkningar ser vi ibland.
Absolut. Mm.
Minskad urinproduktion, för som du sa Jenny, så är det ju, kan det vara en påverkan på njurarna. Och med det så kan urinproduktionen minska. Svullnaden på olika ställen i kroppen, allmänt. Sjukdomskänsla.
Mm.
Att man känner sig lite borta, frånvarande, skakig i hela kroppen. Och då visar det lite grann på att kan det göra också då att vi har låga blodplättar. Att vi kan få andningspåverkan och reflexer blir väldigt livliga i kroppen.
Mm. Ja, det tycker jag. Att man ska tänka på vad kontrollerar vi då när man kommer in på sjukhuset? För det är exakt det. Då kollar man blodtrycket igen. Man frågar om symptomen. Man undersöker grundligt. Man klämmer och känner och slår reflexer. Och sen skickar man iväg blodprover för att se om det är vad vi kallar för en organpåverkan. Och då har vi ett speciellt kit som vi vet det vi tar. Och sen lägger vi in för observation beroende på hur allvarligt sjuk man är. Man behöver inte bli allvarligt sjuk. Men vi rekommenderar ju förbotet för det här är ju en förlossning. Så debuterar man väldigt, väldigt tidigt. Då går ju alltid mammans hälsa före barnet. Så då förbereder vi naturligtvis barnet på att komma ut om vi måste sätta igång en förlossning. För att mamman behöver behandling.
Och när kan vi som tidigast sätta igång förlossningen?
Oj, det var ju en jättesvår fråga. Det pågår ju... nu förlöser man ju väldigt lågt ner i graviditetsveckor och bara barnet får betapred för lungmognaden och så. Så att det där är nästan ett helt eget program. Det är också med tidigt, extremt alltså, tidiga förlossningar.
Kortison för att skynda på lungmognaden hos barnet. För det är ju det som tar lite tid på sig. Men det beror väl på hur pass sjuk man är. Man får ju liksom överväga då att förlösa mot att gå med sjukdomen.
Ja, och har man en måttlig, har man preeklampsi så brukar man säga att bara man blir fullgången så finns det inget hinder till att försöka sätta igång förlossningen. Och vi sätter igång förlossningar från då ungefär vecka 32 om man ska ha någon riktsnöre så för havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Men det är svårt att säga något generellt om det, för det är så otroligt individuella bedömningar på hur sjukkvinnan är.
Ja. Men man kan ju ändå säga att man ska försöka söka vård när man känner någonting av de här symptomen som vi nu har beskrivit. För det kan ju vara att det är några veckor till nästa barnmorskebesök. Mm. Och det kan ibland upptäckas i tidig graviditet också. Mm. Så vänd dig till din barnmorskemottagning i första hand. Se till att du får ett tidigare lagt besök. Mm. Annars så får man åka in akut.
Jag skulle vilja säga från mitten av graviditeten, inte i tidig graviditet. Och i första hand så ska man ringa sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Mm. Ja, om det är kontorstid då. Så man får hjälp då där.
Ja. Mm. Om vi skulle gå in på lite riskgrupper.
Mm.
För det finns ju ändå... vad säger vi? Vi kallar det för måttlig risk och vi kallar det för hög risk idag. Mm. Visst är det så?
Ja, så är det.
Och då finns det vissa grupper som är mer benägna att få det här. Och om vi börjar med den måttliga risken.
Mm. Det finns faktiskt en ärftlighet i det också. Och det är inte bara på mammas sida, det är också på pappas sida. Alltså den spermiesidan kan man säga. Så det ärftlighet finns. Och en måttlig riskfaktor, det är man inte tidigare fött barn. Alltså man, och det är, alla föder ju alltid sitt första barn naturligtvis, men man vet ju inte. Så. Och ett BMI över 30 är också en riskfaktor.
Och alltså man, att man har en övervikt helt enkelt.
Ja, över 30 det är ju
det är
faktiskt...
Ganska, ja, det är inte det är övervikt, mer, det, är mer, det kallas nästan fetma va?
Ja, medicinska termen för det är fetma och det låter lite grymt. Men BMI över 30 och... är en ökad risk.
Mm.
Mm. Och så är man över 40 år när man födde sitt första barn, så är det också en riskfaktor. Och är det mer än 10 år mellan barnen? Och sen om man har haft högt blodtryck i en tidigare graviditet eller innan graviditeten, framförallt om man har blodtryck över 130-80 vid inskrivningen på mödravården, så är det en riskfaktor att drabbas av preeklampsi. Och så kommer vi till det här afrikanska etniciteten. När vi tidigare pratade om det så lät det nästan som en hög risk. Men det ligger faktiskt bara under den måttliga risken. Och sen en riskfaktor som vi har, som är måttlig, som finns identifierad. Det är att man har vad som kallas för en obstruktiv sömnapné. Och det kanske du kan förklara vad det betyder, Karina.
Absolut. Och det är då när du har upprepade andningsuppehåll när du sover. Och det innebär ju i sig att du får en väldigt störd sömn och dagtid blir du ju väldigt trött.
Mm, precis.
Eller ja, du blir trött oavsett. Ja, såklart eftersom du får det här andningsuppehållet.
Mm. Och har man en sån, då ska man ju söka vård och få en utredning, för det går ju att behandla. Och man kan, jag har faktiskt varit med om kvinnor som har haft sån här CPAP-behandling när man sover på nätterna för att få hjälp med sin sömnapné.
Ja, precis. Sån här litet övertryck med negativt tryck som gör att man blåser upp lungorna lite. Kan precis. Andas bättre. Det var väl den enklaste av förklaringar på CPAP.
Precis. Kan bebisar få också ibland. Men det är därför att de har fostervatten i lungorna. Men det är också ett helt annat avsnitt.
Ja, och det har barnläkare Stefan Johansson faktiskt pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Så det kan ni gå tillbaks och lyssna på. Men om...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Var det alla i måttlig risk? Hade du några fler där?
Ja, nej, det är de. Det kommer till, säkert till flera. Mm. När mer forskning kommer. Mm.
Hög risk?
Ja, och det är de man är, de högriskarna, det är de som också kan bli allvarligt sjuka i större utsträckning, ska man säga då. Och det om man tidigare haft läkemedelsbehandlad högt blodtryck under tidigare graviditet och haft en förlossning innan vecka 34. Då har man då flera stycken, man har behövt medicinering och man har behövt förlösa i förtid. Då har man den riskfaktorn med sig till nästkommande graviditet då. Om man tidigare haft ett tillväxthämmat barn, och då vet man ju då symptom, ett av symptomen är att barnen kan bli tillväxthämmade. Då kan det vara så tidigare i graviditet att man, det enda symptomet som har funnits är att barnet inte växer ordentligt i magen. Och sen har man inte debuterat med alla andra symptom som kvinna, utan det kan komma nästa graviditet. Så. Och sen en jätteallvarlig risk, det är så här tidigare avlossning av moderkakan. Då får ju vi jättebråttom, vi som jobbar på förlossningen. För då är det ju, det är den där, ett av de lägena vi trycker på knappen och barnet ska ut omedelbart.
Mm. Men det är ju extremt ovanligt.
Ja, nu pratar vi bara om extremt ovanliga fall.
Det är promille.
Ja, det är promille. Mm. Det är det. Men det är ju därför vi föder barn på sjukhus också. Av de här orsakerna, för ja, att vi ska precis. Rädda mamma och barnets liv. Ja.
Och det är så ja. Att det ingår ändå i hög risk.
Absolut.
Att tidigare har varit utsatt för det.
Och så ser man också att om man tidigare haft ett barn som har dött i magen, så har man ökad risk att utveckla harnskattförgiftning nästa gång. Och naturligtvis om man tidigare haft en svår preeklampsi, så finns det en upprepningsrisk. Och det är liksom, det är saker som har hänt en tidigare förlossningar. Så kan man titta på, har man andra grundsjukdomar, då finns det faktiskt några som gör att man har en högre risk att drabbas av preeklampsi. Och det är nedsatt njurfunktion. Och det är kroniskt högt blodtryck. Eller man har typ diabetes typ 1 eller 2 med kärlpåverkan. Om man har haft en sån...
Hur vet man det då?
Ja, men det vet man. Typ 1-diabetiker går ju regelbundet på kontroller och gör ögonbottenfotografering och träffar endokrinologer och så. Så det vet man om som patient.
Man har koll på det.
Mm, det har man. Vad man märker att man ibland inte vet om att man har, det är de här autoimmuna sjukdomarna som SLE och ett som har ett jättesvårt namn som heter antifosfolipidsyndrom. Och det är väldigt ovanliga autoimmuna sjukdomar. Det har jag varit med några gånger om, att man har debuterat då i en preeklampsi och sen utredningen efteråt, när man har haft en måttlig svår preeklampsi, har visat att man haft en sån här SLE eller antifosfolipidsyndrom.
Ja, så den behöver inte vara känd från början?
Nej, det behöver inte vara känd. Men är den känd, då vet vi att det är en högre risk.
Ja, just det.
Och sen vet vi faktiskt att IVF, då, provrörsbefruktning med äggdonation, ökar risken.
Mm. Vad kan vi veta om det? Varför det blir så?
Ja, det finns massor med teorier kring det och det forskas om del om det. Men det är nog också ett helt annat avsnitt, tror jag.
Ja.
Att vi måste prata om det.
Mm.
Mm. För det är så mycket annat som innebär det med äggdonation. Ja, det oftast är man ju också äldre när man får sin äggdonation, när man gör sin äggdonation. För det är oftast också en lång infertilitet i bakgrunden.
Och då är det en risk i sig.
Och det är, alltså det, är så, det är väldigt komplext.
Ja.
Ja. Och sen en till faktor då som vi vet om, det är att om man väntar mer än ett barn i magen. Det är att man har
flerbörd,
ja. Tvillingar.
Trillingar.
Fylingar.
Mm. Har du varit med om fylingar?
Nej, några trillingar har jag förlöst, men
precis.
Inte fylingar.
Men är trillingar mer risk än tvillingar?
Det vet jag inte.
Nej. Om det är fler så borde det vara så.
Ja.
Ökad risk.
Det kan man tänka sig.
Ja, ja kanske.
Mm.
Har vi några fler hög risk?
Nej, det är nog summerat.
Mm.
Det tillkommer säkert återigen mer forskning.
Ja.
Man lär sig mer.
Och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt att forskningen går framåt och vidare. Och snabbt, hoppas vi. Så att vi ska kunna bota. Då kommer jag in på, bara tänka så här, förebygga då? Kan man göra det?
Ja, om man vet om det. Det är inte alltid man vet om det första gången. Hur vet vi det?
Nej. Jag tänkte typ som du vet, vi käkar ju järntabletter för att minimera risken för att vi ska få ett lågt järnvärde och så vidare. Finns det någonting som så här generellt man skulle kunna förbereda eller förbygga?
Ja, det finns det faktiskt. Om du tittar på de riskfaktorerna som finns med ålder och övervikt och fetma och blodtryck och sådana saker, så är det ju faktiskt egenvård som gäller. Livsstil, kost, motion, och sen ska man själv vara observant på sina symptom. Ja, kolla vikten. Och vi vet också att 30 minuters daglig motion minskar risken för att drabbas också. Och dessutom så 30 minuter pulshöjande träning eller motion minskar också blodsockernivåerna till och med dagen efter. Så att där våra kroppar är gjorda för att röra på sig, även fast man är gravid.
Ja, precis. Men inte bara under graviditet, utan det gäller ju hela livet.
Absolut.
Och för många olika typer av sjukdomar. Och idag pratar vi ju mer om psykisk ohälsa också. Ja, och där vet vi ju hur motion påverkar oss fantastiskt positivt. Mycket mer än vad vi tidigare har trott. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, pratar ju väldigt mycket om det här. Väldigt intressant tycker jag. Så att det kan vi göra för att förebygga då. Men du, undersökningar. Vad gör vi för undersökningar med preeklampsi?
Jag tänkte gå tillbaka lite grann med att förebygga. För vet man om att man har haft en havandeskapsförgiftning första gången, då ska man ju nästa gång man blir gravid skriva in sig på mödravården ganska tidigt.
Tidigare.
Och då är ju en av de förebyggande behandlingarna är ju att sätta in en tablett som heter Trombyl.
Och den gör?
Ja, vi vet...
Får alla den?
Ja, alla som har haft en
tidigare preeklampsi.
Ja, ska få Trombyl. Det är ett acetylsalicylsyrapreparat och vi vet faktiskt inte exakt mekanismen bakom varför att det minskar risken för att få havandeskapsförgiftning. Det har någonting med implantationen och inflammationen att göra, och det finns vissa kvinnor som vi kallar för terapiresistens där det inte funkar på heller. Men den ska man sätta in från ungefär vecka 16 i graviditeten. Innan vecka 16 ska man sätta in den.
Så det är bra att förebygga med det?
Och de har sett i ganska nya studier att det är bättre effekt att ta den till kvällen faktiskt. Det är ganska nytt.
Aha,
så det ska man tänka på. Att den tabletten, 75 milligram har vi i Sverige. Studierna är gjorda på 75-100 milligram. Men vi har inte 100 milligram i Sverige. Men många studier säger att 75 milligram går bra och bättre effekt på kvällen. Om man tar den till kvällen till natten.
Har du någon teori om det?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Och bättre cirkulation i kroppen sedan far runt.
Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Ja, men det får vi forska vidare i. Men du, Trombyl då, som tablett och förebyggande, är den bra för mamma men också då för barnet? Sekundärt. Jag tänker tillväxthämningen och så.
Ja, det vi har sett i studier att det kan minska risken för att utveckla en preeklampsi. Och vi vet att den inte är farlig. Det är också. Det är inte farligt att ta den.
Varken för mamma eller barn.
Nej, precis. Så därför är ju vi ganska generösa med att ordinera den här tabletten. För det är inte farligt och vi vet att många får en förebyggande profylaktisk effekt mot att utveckla preeklampsi igen.
Är det någon som får fragmin utskrivet?
Ja, då pratar vi om de här autoimmuna sjukdomarna som SLE och antifosfolipidsyndrom och lite sådana saker. Eller man har haft tidigare blodproppar och sånt. Vi har ju massor med tabeller med såna här checklistor som vi fyller i om man får en riskfaktor för det. Så visst, har man en riktigt stor proppbenägenhet som vi kallar det för, då får man både Trombyl och fragmin. Fast det är tydligare inte vanligheterna med en svår preeklampsi att man får också det, utan då ska man ha de här autoimmuna sjukdomarna.
All right. Mm. Har vi glömt något?
I förebyggande behandling?
Ja, förebyggande.
Mm, man har visat studier också att vi screenar inte för det, men har man en känd vitamin D-brist eller kalciumbrist så ska det så ska man ta substituera det. Att man ska ta vitamin D och kalcium.
Mm. Mm. Och det får man då via mödravården.
Mm.
Och de här kvinnorna, de får väl hjälp av både barnmorska och läkare?
Mm. Det stämmer.
Så att man blir...
Och första instansen är ju naturligtvis barnmorskemottagningarna. Alla mödravårdscentraler ute i landet.
Ja, ja.
Och barnmorskor och läkare som jobbar där kan ju det här. Mm. Men när man ska man åka till specialistmödravården då? När bengvännen, det är ju det som är viktigt.
Det vet ju du eftersom du sitter där och jobbar. Men om vi börjar med vanliga undersökningen då?
Ja.
Innan man
på mödravården?
Ja, men precis.
Det är lite olika ute i landet hur mycket resurser man har till att ha blodprov eller vilka rutiner man har också. Men A och O är ju att ta ett blodtryck och fråga efter symptom. Och undersöka patienten som man har framför sig. Och det gör man i stor utsträckning här i Stockholm i alla fall. Och sen är det ganska vanligt då att barnmorskan ringer till specialistmödravården och säger så här, ja, jag har en kvinna här som behöver träffa er. Och då tillhör det vanligheterna att man beställer de här blodproverna. Så kvinnan kommer till oss och kanske redan har tagit blodproverna via en blodtagningscentral heter det. Om man inte är jättesjuk och måste komma in liksom omedelbart. Då fixar vi allting på spessen naturligtvis. Och då går man till sin vanliga barnmorska på barnmorskemottagningen så har man ett blodtryck över 150-100. Och om man själv har symptom, man beskriver sina symptom som patient på det här och med stor observation då på att man har ont i mellangärdet, då ska man in till specialistmödravården för en bedömning.
Ja, gärna direkt. Eller hur? Man ska inte vänta.
Nej, man ska inte vänta. Nej, man ska inte vänta några dagar, nej, utan samma dag ska man komma in.
Mm. Och då är ju oftast du kommer in på mer behandling sen, men då får man ju mediciner för det.
Mm.
Mer i undersökningen då. Är det någonting annat som ingår?
När man utreder ju mammans tillstånd helt enkelt med blodtryck och så och behandlar ett blodtryck och tar de här blodproverna och vill att vi ska gå in specifikt på de blodproverna vilka vi tar.
Ja, men ta det lite snabbt för de är inte jättemånga så vi kan nämna dem.
Vi tar ett HB som då stiger när man preeklampsi.
Blodvärde,
ja. Och vi tar trombocyter som sjunker.
Blodplättar.
Och blodplättarna koagulerar blodet. Leverenzymerna stiger. Det är då hur levern fungerar. Det blir en leverpåverkan. Njurvärdena stiger. Albumin sjunker. Och det är väl det som är det vi primärt tittar på. Sen vet vi att ett värde som heter urat alltid stiger också. Men det är svårt att bedöma det. För det stiger också normalt under till exempel tvillinggraviditeter. Så att det är sådär lite jasso-prov. Vi vet om det är högt positivt så kan det vara i kombination med alla andra. Men ett separat bara högt urat är inte någonting vi kan dra några slutsatser av.
Okej, men du, behandling då?
Mm. Det viktiga är ju då att vi sänker blodtrycket för mammans skull så att det inte blir för stor påfrestning på kärlen.
Och då ser vi alltid till att mamman har vilat minst en kvart, helst en halvtimme.
Ja, faktiskt inte riktigt så länge för man vill inte vila ner blodtrycket för mycket. Uh-huh. Vi vill ha halvsittande och man ska liksom inte sova när man tar blodtryck.
Nej.
Men vi vill ha ett ganska adekvat blodtryck hur livet är som vanligt. Man ska inte komma springandes med andan i halsen heller.
Nej.
Så är det ju. Mm.
Så 10 minuters nedvila efter man har kutat till specialistmödravården eller mödravården.
Mm. Och då tittar man på blodtrycket och bedömer då patienten. Man undersöker och klämmer och känner och slår reflexer och så. Och är det så att man har ett blodtryck över 150-100, men under 160-110, då börjar man behandla, då har man inte lika liksom, då har man inte lika bråttom att behandla, få ner blodtrycket. Då sätter man in blodtryckssänkande mediciner som fungerar med graviditet naturligtvis, och det vet ju vilka som gör. Men har man då ett jättehögt blodtryck som vi definierade över 160-100, då ska man vara ganska aggressiv i sin blodtrycksbehandling. Då är vi på att liksom, man ska sänka blodtrycket, för det är inte bra.
Och det kan vi ju göra med olika tabletter. Ibland, det ser jag ganska ofta, att det ena funkar inte så bra, då får man prova ett annat läkemedel eller i kombination. Att man har ett som man tar regelbundet plus att man har ett vid behov, då och blodtrycket stiger.
Precis, och det är jätteviktigt det du sa, för det man har sett nu är att man ska inte maxa dosen på ett blodtryckssänkande medicin, utan det är bättre att kombinera. Och har man jättehöga blodtryck så sätter man också en infart och ger blodtryckssänkande mediciner rakt in i blodet, för det har mycket snabbare effekt. Och så tittar man igen efter 15 minuter och då ska blodtrycket ha varit förbättrat. Och är det inte det så går man på med nästa medicin.
För vad är det vi är rädda för med det höga blodtrycket?
Stroke.
Så jätteallvarligt.
Det är det.
Och ytterligare behandling då?
Ja, det är observation som man tittar på. Så att man ser och följer alla labbvärden och ser hur njurfunktionen och allting fungerar. Sen så behandlingen är att man ska förlösa patienten när vi tycker, när gränsen har gått till när barnet och mamman mår bäst av att vara utanför mammans kropp.
Och fram till dess så tittar vi ju faktiskt på barnets tillväxt.
Ja, det gör vi.
Och flödet i navelsträngen.
Ja, absolut. Det ingår.
Och varför är det viktigt?
Nej, men det är att barnet ska må bra så inte barnet blir påverkad. För det finns ju en ökad risk för bebisen här också. Om vi kommer ihåg tidigare, vi pratade om intrauterin fosterdöd, att bebisen dör i magen och blir tillväxthämmat och barnet blir sjukt. Så att det är ju jätteviktigt att vi kollar sådana saker också.
Och i den här behandlingen så tänker jag att det är väldigt viktigt att mamma är kanske ledig från jobb. Att sjukskrivning är många gånger ett måste. Om man mår så här dåligt för att vila sin kropp. Försöka få ner blodtrycket med det, kanske även sina blodprover, blodvärden.
Om man tittar liksom på liksom hur starkt det är förankrat i den vetenskapliga litteraturen, så är ju det lägre liksom behandlingsförslag att vila, än att det är viktigare att få sina tabletter och sjukvård än att vila, att vara sjukskriven från jobbet, så kan man ju säga. Men sjukskrivning självklart.
Det beror ju på vad man har för jobb. Liksom. Ja, om det blir jättestressande, då
absolut.
Det gagnar ju inte ett redan högt
blodtryck.
Nej,
och sen blir man ju så påverkad av sitt blodtryck och man får huvudvärk och man fungerar mycket, mycket sämre, så att man klarar ju inte av vissa arbetsuppgifter heller så. Så att det, naturligtvis är sjukskrivning en del i behandlingen.
Man ska ta hand om sig när man är gravid. Ja, ska man alltid göra. Men kanske lite extra mycket under graviditet. Var det nog om behandlingar, Jenny? Har du glömt något?
Nej, men med att behandlingen, botet är ju förlossning.
Att föda.
Ja, då vänder man liksom, och då blir kroppen friskare och friskare. Sen vissa behöver mer övervakning efter förlossningen. Det kan hända att man behöver intensivvårdsbehandling för att, och man behöver behandling för blodtrycket direkt efter att bebisen är född. Eller vad det här magnesiumdroppet som minskar risken för att man ska krampa och också sänker blodtrycket lite grann. Så att vissa vänder jättesnabbt och det går alldeles utmärkt att ligga på vanliga BB, och andra måste ha mer övervakning.
Och då är vi ju inne på det här som vi ändå kallar för uppföljning. Och det är ju uppföljning efter att barnet är fött. Och det sker ju på BB. För det vi var inne på tidigare, så vet vi ju att väldigt få, men vissa, får ju det efter att barnet är fött. Så att titta på mamman, ta kanske blodtrycket. Om vi ser att någon har, nu kan man ha huvudvärk av många olika anledningar. Men det är ändå väldigt viktigt att vi ser att det inte är förknippat med en havandeskapsförgiftning.
Och det ingår ju liksom i grundbehandlingen av nyförlösta och gravida kvinnor. Det är kontroll av blodtryck. Och nu vet vi varför.
Perfekt. Andra, hur sker uppföljningen utöver det då?
Alla som har drabbats av en svår preeklampsi eller en tidig preeklampsi i tidig graviditet ska följas upp av obstetriker, alltså förlossningsläkare. Och man ska se till att blodtrycket går ner och man ska hjälpa till att ta ut blodtrycksmedicinerna när det behövs. Och det är olika för olika patienter hur snabbt man kan ta bort blodtrycksmedicinerna efter. Sen brukar man få ett återbesök om man har haft de här lite allvarliga varianterna. Det är ungefär 3 månader efter att man är förlöst. Och då ska man ta massor med blodprovsutredningar för att se om man har de här höga riskfaktorerna. Så man vet hur man ska göra nästa gång och vilka kontroller man ska göra nästa graviditet.
Så det är viktigt med uppföljningen av blodtryck efter och se till att man har kvar sin medicinering så länge som man behöver det.
Som man behöver det.
Ja. Kan man, är det så att alla botas eller kan det bli kroniskt?
Man kan, det finns enstaka fall som, där man inte blir av med sin blodtrycksbehandling för att blodtrycket då har gått över till vad vi kallar för kronisk hypertoni efter det här. För det är en riskfaktor att man i framtiden, jag brukar säga att det är liksom en liksom varningsflagg om man drabbas under någonting under graviditeten när det gäller både graviditetsdiabetes och högt blodtryck, hypertoni och preeklampsi. Då vet man att då har man en skörhet senare i livet att drabbas av det här. Och framförallt då, nu pratar vi om preeklampsi, så har man den svåra varianten. Då ska man ha årliga kontroller på sin vårdcentral med blodtryckskontroll.
För det låter vettigt.
Ja, det låter jättevettigt. Mm. För att det är ju så att ju yngre man är när man sätter in sin blodtrycksbehandling, desto lättare är det att få bukt på blodtrycket och att man får ett längre och friskare liv.
Mm. Men det är ännu viktigare då att ta hand om sig, för det kan bli en längre återhämtning.
Absolut. Ja. Och där går vi tillbaka till det här med 30 minuters motion per dag. Det är alltså en stark rekommendation för att förebygga god hälsa.
Mm.
Och en stark rekommendation, då har man tittat i litteraturen och värderat det. Om man tittat liksom på alla studier, gjort sammanfattningar på studier, då ser man i många studier att 30 minuters motion varje dag är så pass bra förebyggande för många saker, sjukdomar vi kan drabbas av i livet. Så att det ska alla göra.
Och det behöver inte vara så komplicerat, mer än att du tar en snabbare promenad. Mm. Men det är bra att du får upp pulsen.
Mm. Absolut. Jag brukar tipsa om att, för det är många bekantskapskretsen som brukar ha en sån här motionscykel som står och dammar någonstans.
Ja. Ja.
Och sätt den framför tvn och sätt dig och cykla. Liksom. Ja. Det är, för vi har ett mörkt land och man har bäckenuppluckring och ont i bäcken och så. Så det är troligt ut att gå på isen och isiga gator och ha ont och så. Men sätt dig på en cykel. Trampa lite. Ja. Eller gå och simma.
Ja, det just fungerar. Det. Det är ju underbart. Ja. Mm. Det är också väldigt välgörande för hela kroppen.
Absolut.
Mm. Jag har hört talas om, eller jag vet inte, jag tror att jag har fått frågan förut någon gång att jag har inte sett det själv, men att man kan få snabbare, att förlossningen kan bli snabbare när man drabbas av en preeklampsi.
Ja, det är, att det är lättare att sätta igång en förlossning. Att man sätter igång
kanske lättare
spontan.
Att sätta igång, men också spontant att de skulle av någon anledning vara snabbare. Och det kanske man kan förstå så många, vid många andra sjukdomstillstånd. Så när det är någonting som inte är bra i kroppen, då är det
den är himla
klok. Så det kanske är så.
Ja, men det har jag varit med om flera gånger när man har haft de här enstaka allvarliga fallen innan då, som vi kallar för HELP och eklampsi, när man liksom har strikt blodtrycksbehandling under förlossningen. Och det har varit med flera gånger att det blir som skjuten ur en kanon, liksom bebisen. Den kommer snabbt.
Mm. Och det jag har också sett någonstans, det är att vikten på moderkakan kan hänga ihop med högt blodtryck och preeklampsi. Vet vi något om det?
Eller så är det tvärtom.
Ja, snarare tvärtom, det vet jag. Men ja, precis. Att har man det här höga blodtrycket, det är ju då det vi säger tillväxthämning. Och det är ju både på barnet och moderkakan då, eftersom det hänger ihop.
Precis.
Men du, vad säger man om senare i livet med de här hjärt-kärlsjukdomarna? För det blir ju ändå en hjärt-kärlpåverkan med det här höga blodtrycket och allt vad det är. Kan det bli kroniskt? Är det något som kan bestå? Eller? Men det är också väldigt ovanligt, eller hur?
Nej, men det är klart man kan få en kroniskt högt blodtryck. Det är därför man ska gå till sin vårdcentral en gång per år. Och om man har haft det här, att kontrollera sitt blodtryck och behandla det i god tid. För ju tidigare man behandlar, desto bättre resultat får man. För kärlen är mer elastiska ju yngre vi är, så att säga. Så att det...
Och påverkan då på barnet. Har vi sett att barn kan påverkas? Tillväxthämning har vi pratat om. Men på annat sätt?
Man har sett i flera studier att det finns ju då, som vi pratade om tidigare också, att en ärftlig faktor kring det hela. Om ens mamma haft havandeskapsförgiftning så har man en större risk att drabbas av det själv eller ens partner. Och man har själv då per automatik en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet, i vuxenlivet.
Så återigen, det är bra att ta hand om sig. Så ta kontakt med mödrahälsovården, din barnmorskemottagning, väldigt tidigt om du märker symptomen. Och har du drabbats tidigare, också väldigt viktigt.
När man får i sin varningsflagg, vi ska inte skrämmas heller, utan det är bra att få veta om det. Då vet man att man ska, just jag ska hålla mig i god form, äta nyttigt, motionera och söka i tid och få min blodtrycksbehandling insatt. För då skapar man bästa förutsättningar för sig själv.
Och stress vill jag bara höra med dig om. Det är ju aldrig bra. Eller jo, ibland kan det faktiskt vara bra. Det behöver vi.
Jo, vi behöver stress för att överleva.
Ja, exakt. Men när det är dålig stress. Och det kan ju också bidra till högre blodtryck och huvudvärk och kräkning, illamående, allt det här som vi har pratat om tidigare. Men är det någonting som du tror kan bidra till att vi får en preeklampsi?
Nej, inte enbart att man är stressad.
Nej.
Det ger inte preeklampsi.
Nej, kroppen är ganska klok och kan sortera så. Någonting annat? Har vi glömt något?
Det har vi säkert.
Ja, det har vi säkert. Ja. Men du, det är så himla bra, för att då gör vi ett poddavsnitt till.
Ja.
Och jag vet att många där ute har ytterligare frågor som vi kan täcka upp i ett program. Vi kan ha en frågestund. Be om lyssnarnas frågor. Så det får ni gärna mejla in redan nu på, vad har vi? Vi har info@babies.se på mejladressen. Eller skriva dem på Instagram också för den delen. Och ett annat avsnitt kommer att bli om eklampsi och HELP. Så det återkommer vi också om. Jenny, en trevlig stund i poddstudion idag. Vi återkommer snart, och tills dess så kan ni alltid hänga med oss på Babies Podcast på Instagram, där ni hittar diverse information.
Yes.
Yes. Så, väl mött. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ta väl hand om er och tack. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.